Generaldirektören på Myndigheten för civilt försvar, Mikael Frisell, är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Si Holmgren heter jag. Mycket välkomna och lyssna. Vi spelar in det här den 6 mars. Mikael Frisell, välkommen till lördagsintervjun.
Stort tack, jättetrevligt att vara här.
Din myndighet är välkänd för svenskarna ju, men under ett annat namn, nämligen MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som var med på varenda pressträff som hölls under covid-pandemin. Men 1 januari bytte ni namn till Myndigheten för civilt försvar. Vilken är den viktigaste förändringen av myndigheten?
Ja, men helt riktigt, vi bytte namn 1 januari och bakgrunden till det är ju att vi har en allvarlig omvärldsutveckling och det nya namnet då ska spegla det här på ett annat sätt, vad fokus ska vara på i vårt arbete. Att vi nu i allt vi gör har vi det värsta scenariot som dimensionerande och också att vi prioriterar arbetet då med civilt försvar. Så den största förändringen är att vi har det hotet som dimensionerande men också att vi också har ett starkare mandat. Så vi är nu också på ett tydligt sätt är en ledande myndighet i det civila försvaret. Så de två sakerna är nog den största förändringen.
Och det här kan man märka även på att din företrädare som hade jobbat tidigare då på bistånd och inom FN och på Rädda Barnen innan hon kom. Och du är tidigare generalmajor i Försvarsmakten, den tredje högsta graden i hela försvaret tror jag, och militär rådgivare till ÖB. Du ska förbereda oss för krig, kan man säga så?
Ja, men hela samhället och hela totalförsvaret planerar ju för det värsta scenariot och vi gör ju det för att vi ska bygga förmåga och också bli avskräckande så att det inte blir krig. Så liksom, men du har ju helt rätt, vi förbereder ju för det värsta scenariot för att det inte ska hända.
Lite grann om Ukraina och dina erfarenheter därifrån. Jag vet att du var på plats bara här om veckan. Där är ju drönarattacker och robotbeskjutningar långt bakom frontlinjerna ett stort problem för civilbefolkningen just. Hur ser du på att Sverige inte har ett luftvärn som är dimensionerat för att skydda civila?
Nu ska ju egentligen överbefälhavaren uttrycka sig exakt om luftvärnet då. Men jag var ju i Ukraina och jag ser ju hur Rysslands fullskaliga invasion, att det varje dag sker bekämpning av civila mål från luften, då med drönare och alla möjliga typer av missiler, och att skydda kritisk infrastruktur blir en väldigt central del av försvaret, av nationen, av motståndskraften i samhället. Och nu är jag väldigt glad att jag och överbefälhavaren igår redovisade för våra två ministrar ett uppdrag Försvarsmakten och Myndigheten för civilt försvar har haft här under sen april förra året egentligen och jobbat med då hur vi kan utveckla den förmågan i Sverige, både då med aktiva skydd och då till exempel luftvärn, men också passiva skydd, fortifikatoriska skydd, det kan vara vilseledning, det kan vara skenmål, det kan vara reparationsberedskap för att kunna bygga upp sådant som är bekämpat. Vi lär oss mycket från Ukraina där och tar de erfarenheter och implementerar det här hemma i vår utveckling.
Men ska jag tolka dig som att det just nu pågår då ansträngningar för att man i vid krig ska skydda just civilbefolkningen också i Sverige?
Ja, men skydda civilbefolkningen är en av delarna i det civila försvarets mål. Det är ju helt centralt. Det ser vi också i Ukraina. Om man inte klarar av att skydda civilbefolkningen, då får man ju inte den försvarsvilja och den motståndskraft man behöver i samhället. Så den uppgiften är helt centralt. Och det är inte bara skydda kritisk infrastruktur. Det är ju många delar så att samhället också kan fungera.
Men i just det här avseendet sker det saker nu i dagarna?
Det sker jättemycket saker och i december här så redovisar vi till regeringen, och jag pratar ju själv om det i media också, att vi för första gången sedan 90-talet har en övergripande nationell plan på vilka skyddsåtgärder vi behöver göra i Sverige i kommunerna. Och vi pekade ju också ut 128 av 290 kommuner där det är särskilt utsatta potentiella mål. Så vi jobbar jättemycket med hela området skydd av civilbefolkningen.
Du skrev i en debattartikel nyligen i Dagens Samhälle att vi måste planera och utgå ifrån att det kan bli krig och att ett krig varar i genomsnitt i 3 år. Är det det du föreställer dig att vi ska vara förberedda på också i Sverige?
Ja, men det är ju det ligger ju vetenskap bara bakom det här svaret, att dagens konflikter och krig där är medel, ja, det håller på i 3 år som medel så att säga. Så det är självklart att vi måste kunna förbereda oss för ett långt utdraget krig. Nu har vi ju gett ut här, överbefälhavaren och jag beslutade i september förra året utgångspunkter för totalförsvaret. Där pratar vi om att samhället måste klara av att stå emot en fullskalig invasion, attack under minst 3 månader. Och under de månaderna ska vi ställa om samhället för att kunna stå emot ett långvarigt krig. Och det är ju erfarenhet från Ukraina det också.
Det civila försvaret kan vi säga är då hela samhällets förmåga att fungera om det blir krig. Det handlar om till exempel tillgång på mat, sjukvård och information och att kommuner och myndigheter ska fungera även om det blir krig. Vad behöver var och en av oss göra för att stärka det civila försvaret?
Jag tycker det är jätteviktigt att man har med sig att alla behöver bidra och alla också har ett ansvar i det civila försvaret, i totalförsvaret. Och mitt råd, som jag säger alltid när jag pratar med våra medborgare, ta fram den gula broschyren om krisen eller kriget kommer som vi skickade ut i november 2024 här. Där står det många bra åtgärder och rekommendationer hur du och jag ska stärka vår egen beredskap att kunna klara oss själva, om jag uttrycker mig så slarvigt, under 1 vecka. Så att man mentalt ställer in sig på hur skulle jag klara mig om det värsta händer. Och det har man ju nytta av även om det blir problem med strömförsörjning som vi såg här under snö och vädren här i januari.
John F. Kennedy sa i ett berömt tal: fråga inte vad ditt land kan göra för dig, fråga vad du kan göra för ditt land. Är det så vi borde tänka?
Nej, men det ligger väl lite i det att vi alla har ju ett ansvar att bidra till att försvara vårt land och se till att samhället fungerar. Så det ligger ju lite i det då.
Hur tycker du att det står till då med det här ansvaret? Tycker du folk tar det?
Ja, men jag tycker väl att om man tittar tillbaka något år här, så har vi ju ändå börjat implementera en beredskapskultur i samhället. Det går ju inte att undvika all den mediebevakning på den oroliga omvärlden. Så jag tror det finns en mycket större sense of urgency hos befolkningen och att vi verkligen börjar prata den här beredskapskulturen. För det handlar ju om ett mindset, att du och jag mentalt börjar prata och göra åtgärder. Jag tycker det går framåt där. Sen är vi inte färdiga givetvis. Vi måste fortsätta jobba med medborgarna, och jag hoppas ju framöver här också att vi kan inkludera även medborgarna i övningar framöver. Vi är inte riktigt där än på det sättet, men framöver ska vi även få med det, medborgarna i våra övningar.
Du är inte rädd för att man tar i så att det blir nästan krigshets av detta?
Den frågan får jag ofta ibland när vi är utomlands. Då brukar jag svara så här, att vi har ju ändå en tradition i Sverige att vi under lång tid, om man tittar tillbaka här efter andra världskriget, så har vi haft en ganska tydlig och öppen kommunikation med våra medborgare. Så jag hoppas verkligen inte att det här skrämmer upp, utan att vi får bättre förberedelser, vi blir mentalt förberedda, vi gör de åtgärder. Om man är förberedd och har kunskap, så brukar det också lugna ner. Men självklart måste vi balansera vår kommunikation så det inte blir att vi ropar efter vargen kommer hela tiden, utan det är en balanserad kommunikation. Jag brukar säga att vi har en mycket allvarlig omvärldsutveckling som vi ska ha respekt för, men vi kanske inte ska gå dag och natt här och vara jätteoroliga, för så tycker inte jag man ska tänka, utan vi kan faktiskt påverka situationen genom att förbereda oss både som individer i samhället och totalförsvaret.
Lite oroande tror jag att folk uppfattar de här sakerna. Jag kan tycka att det är otäckt i alla fall. Den här broschyren som du pratade om, en av råden är att vi ska ha mat, vatten och andra förnödenheter så att vi klarar oss i 1 vecka helt utan samhällets stöd och även mediciner och sånt förstås. Hur ser du på att vi har väldigt olika förutsättningar att leva upp till det där? Jag tänker en familj som ägnar sig åt mycket friluftsliv, har sovsäckar och ficklampor och bor de i ett hus och har de en källare att lägga konserver i. Det är inte lika lätt för den som bor trångt i en lägenhet, kanske med små resurser.
Nej, men det är riktigt. Det är lite olika förutsättningar, och hela grejen med civilt försvar och totalförsvaret är att man ska jobba tillsammans. Och jag hoppas här att man i bostadsrättsföreningarna, i hyresgästföreningen i sitt hus, att man hjälps åt också och att man har en öppen dialog med sina grannar om man kan hjälpa varandra som att man känner att man har en tillräcklig nivå. Men det viktiga igen är att jag tror det är den mentala förberedelsen som är den allra viktigaste. Och sen får jag göra de åtgärder jag kan göra. Varje åtgärd gör skillnad och nytta.
Men blir det inte nästan lite skuldbeläggande av dem som kanske inte har möjligheter att ha stora vattendunkar stående någonstans eller konserver och en massa utrustning för om vi inte har någon värme eller el eller någonting?
Det kan det säkert bli, men jag hoppas att man inte tänker så. Utan har jag inte den möjligheten så kanske jag har någon granne som kan hjälpa mig. Och sån sak att man pratar ihop sig i hyreshuset om det är någonting. Så jag hoppas verkligen att man tänker så. Sen är det ju inte liksom, varje medborgare i Sverige kommer självklart inte ha allt det vi ger rekommendationer om. Utan gör man bara något, då är det en bra bit på väg så att säga.
En annan sak som jag funderar på när det gäller det här med att man ska ha det här lagret hemma för en vecka. Säg att jag har gott om vita bönor och lite annat i skafferiet och så kommer krisen eller till och med kriget. Då kommer man ju, de allra flesta av oss i alla fall, att rusa iväg och köpa allt vi kommer över ändå. Även om vi har för en vecka hemma.
Ja, och det såg vi ju tydligt under pandemin här att man hamstrar så att säga och köper på sig. Ja, och så kommer det säkert vara då också. Och hela grejen är ju att vi ska ha ett samhälle som fungerar i vardagen och även under höjd beredskap och krig. Och när vi pratar med näringslivet och dagvaruhandeln så kommer de gör ju åtgärder också för att stärka sin förmåga och sina lager. Och de har säkert väldigt bra kontroll på vad som blir väldigt efterfrågat i olika situationer. Så de funderar säkert på de frågorna.
Men hur ska du förhindra att folk ger sig ut och hamstrar? Det var ju toapapper folk helt meningslöst köpte under pandemin som det inte ens var någon brist på.
Nej, det går ju inte att förhindra något sånt, utan här hoppas jag att sunt förnuft råder hos alla och sen var och så att man inser vad man behöver ha och vad man inte behöver hamstra så att säga.
Om vi tittar lite på dagsformen då för det civila försvaret. Riksrevisionen gjorde en omfattande analys av hur det står till. Den rapporten kom för ett år sedan och innehöll mycket kritik. Uppbyggnaden har gått för långsamt, det fanns brister i regeringens styrning, ansvarsfördelningen var oklar och man tyckte också att myndigheten åstadkom för lite med de medel man har. Har ni åtgärdat de där bristerna?
Men de bristerna jobbar ju både alla myndigheter och aktörer i det civila försvaret med och även regeringens styrning är ju mycket tydligare nu. Så det är klart att vi är på rätt väg. Det var ju en ögonöppnare för oss alla tror jag. Dels att den fullskaliga innovationen 2022 inleddes. Man fick en helt annan bild att det är ju faktiskt verkligt och kan hända även hos oss. Och sen kom många av de här rapporterna du tar upp som gör nu att vi har ett bra underlag att utgå ifrån. Och jag tycker de senaste tiden har det varit stora framsteg om alla de områdena du beskriver. Så jag känner ändå att vi är på rätt väg. Det går framåt. Vi stärker vår beredskap varje dag. Ledningen och styrningen är tydligare. Min myndighet har ju fått ett tydligare uppdrag och tydligare mandat. Jag har en väldigt bra dialog med både regeringen och på nationell med de sektorsansvariga myndigheterna, de civilområdesansvariga landshövdingarna och så. Så jag känner ändå att vi är helt klart på rätt väg.
Du har sagt att alla chefer måste kliva fram, ta initiativ och inte sitta och vänta på att bli matade som en fågelunge. Vad menar du med det där?
Nej, men jag menar att vi chefer på alla nivåer och framförallt vi höga chefer har en jätteviktig roll. Vi behöver vara föredömer och kliva fram och visa vägen för alla runt omkring oss. Våra medarbetare och även alla andra aktörer. Och då, det innebär att vi måste vara modiga för vi har inte alla svar. Men vi kan göra någonting och vi måste våga göra någonting och inte sitta och vänta med hänsyn till det läget där. Och det är det jag och överbefälhavaren också tydligt har skrivit i förordet på de här utgångspunkterna för totalförsvaret. Att identifiera vad du behöver göra, skriv ner det och gör det. Sitt inte och vänta. Så det får den här framåtdriften och vårt ledarskap blir väldigt viktigt då. Men, det jag menar med det uttalandet.
Men har det varit så förut att de har suttit och väntat på att bli matade som fågelungar?
Nej, men jag tror vi lever ju i en förvaltningskultur där liksom vi inte har jobbat på det sättet. sättet som krävs nu, när det krävs en snabb förmågeutveckling, en snabb effekt, att vi får lägga pengarna på de åtgärderna som ger effekt imorgon och inte om flera år. Så liksom, vi behöver bli mer proaktiva, vi behöver bli mer handlingskraftiga, och det har ju också regeringen styrt ut till huvuddelen av beredskapsmyndigheterna, och även min myndighet har fått uppgift att stödja den utvecklingen också till de myndigheter som de vill ha lite hjälp och stöd.
För det andas ju lite frustration från din sida när man säger att man inte ska sitta och vänta på att bli matade som fågelungar.
Ja, men det kan både vara lite frustration, och det kan också vara ett sätt för mig att verkligen få alla att vakna till och inse att man kan göra någonting, och vi chefer har en väldigt viktig roll att vara föredömen och visa vägen och driva på den här utvecklingen.
Om man då fokuserar väldigt mycket på det här handlingskraftiga, och jag har hört dig prata med att vi ska liksom inte ha en massa byråkrati och krångligheter, det ska gå enkelt och så. Finns det ingen risk att man bryter mot regler och rusar iväg och gör saker som inte är bra?
Det finns ju alltid en risk, men så får det ju inte vara, utan vi har ju de regler och föreskrifter och lagar att hålla oss till. Det jag menar är ju att vi måste våga utnyttja hela den spelplanen och inte bara ligga i mittfåran. Det är liksom så jag tänker, och att vi onödig byråkrati som inte behövs helt enkelt, det är den vi ska plocka bort, så vi får ett mer effektivt, snabbare och smartare arbete, så vi når målet snabbare, för det är det som behövs i den här oroliga omvärlden.
På Folk- och försvarskonferens i Sälen i år så sa du att du skulle komma med en fördjupad analys nu i vår om läget i civilförsvaret. Det är vår nu, om man tittar ut genom fönstret. Hur långt har du kommit? Vad vet du?
Ja, men det är riktigt. Vi ska lämna in den i början på maj till regeringen, och analysen pågår för fullt. Det jag kan säga är att vi har stärkt förmågan ytterligare då. Vi mäter ju hur läget är vid årsskiftet 2025-2026. Och om vi jämför med 2024 så har vi stärkt förmågan ytterligare i alla sektorer, kopplingen mot civila försvarets mål. Vi ser ett ökat och mer intensifierat samarbete med Försvarsmakten på alla nivåer. Känns jättebra. Vi har fått med kommunerna på ett bättre sätt. Vi behöver jobba mer med det. Näringslivet, frivilliga organisationer. Så förmågan stärks. Och det är ju så att omvärldsutvecklingen driver ju på den här utvecklingen. Och även vårt medlemskap i NATO nu, att vi är allierade, hjälper också till att driva på utvecklingen. Så jag har verkligen tillförsikt inför framtiden. Det jag ändå vill säga är att vi är ju inte på den nivå som vi borde vara om jag jämför detta med omvärldsutvecklingen. Men vi måste alltid tänka på vad vi kommer ifrån. Vi kommer ju nästan från noll här om man börjar 2015. Så det är klart att vi måste jobba på, får inte luta oss tillbaka. Men förmågan stärks varje dag om jag använder det uttrycket.
Ja, och du säger 2015 började man, och det är ju för att civilförsvaret har legat nere efter kalla kriget ungefär. Men vi ska prata om lite mer en utredning som kom i början av förra året som säger att många fler människor måste kunna tjänstgöra i samhällsviktiga funktioner om det blir krig. Till exempel sjukvård, transporter, energiförsörjning och räddningstjänst. Men enligt den här utredningen så kommer det inte att räcka med frivillighet för att täcka de där behoven. Hur många människor bedömer du kommer att behöva tas ut med så kallad civilplikt då mot sin vilja om Sverige hamnar i krig?
Den frågan är jättesvår för mig att svara på ett antal, men det är helt riktigt att alla aktörer behöver fundera på vilken personal behöver jag ha för att bedriva den samhällsviktiga verksamheten. Och vi behöver ha mer redundans och vi behöver vara flera, det ser vi tydligt i Ukraina. Och där är ju civilplikt ett verktyg som man kan använda. Nu är jag jätteglad att regeringen har aktiverat det igen och att vi, den sektor jag är ansvarig för, räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen, också är den första sektorn som har fått medel för att börja utbilda civilpliktiga med lång grundutbildning. Ungdomarna som är födda 2008 som mönstrar och har ju det här på agendan då när de är på Plikt- och prövningsverket. Så vi kommer dra igång den utbildningen nästa år och vi kommer snabbt gå upp till 2000 per år. Sen när man pratar med andra sektorer, transporter, vård, hälsa och omsorg, post och telekommunikation, det är många sektorer här som ser att man behöver ha civilpliktiga. Och det får väl bli nästa steg nu då, att titta på exakt hur många man behöver. Men måste varje sektor, varje aktör måste göra den analysen. Men jag ser väl framför mig, det är ett antal tusen per år vi behöver utbilda om man lägger ihop detta.
Ja, och precis. Ett antal tusen. Jag tänker när man börjar då med de här räddningstjänstungdomarna som ska tas ut. Det är ju då 180 stycken som ska tas ut till utbildningen om räddningstjänsten istället då för att göra sin militärtjänst i den första vågen. Men det 180. Det låter som det är svårt att få räcka särskilt långt.
Nej, men det här är ju att nästa år då, det är det första gången vi ska göra detta. Vi bygger ju upp ett system nu, så vi måste, det blir liksom en liten pilot första året där. Men redan 2028-2029 då ska vi ta in 2000. Så du ska se de 108 att vi kommer igång och lär oss lite erfarenhet för att komma igång i lite större skala. Så 2000 är det vi ska utbilda per år här från antingen 28 eller 29. Det beror på hur det här första året... hur utfallet blir där.
För läget idag är ju att det finns 16 000 brandmän och det är ont om dem. Och till 2035 då så är målet att de ska vara dubbelt så många, 32 000 för att klara även krigstider. Hur ska man klara av det när man har så svårt att ens förse det nuvarande behovet av brandmän?
Ja, men när vi ska gå från 16 till 32 000 så är det via den här civilpliktsutbildningen. Och det kommer vi lyckas med. Vi kommer ta in 2 000 per år att utbilda och nå då 32 000. Sedan är det ju att vi får inte glömma bort, precis som du säger, vardagen och kompetensförsörjningen, utrustning, utbildning för de som jobbar i räddningstjänsten idag. Och också deltidsbrandmän och sånt. Så där måste vi också lägga fokus på så vi inte bara fokusera på civilpliktiga och höjd beredskap. Utan det måste fungera både i vardag, kris och krig. Och det är en jätteviktig fråga som jag personligen brinner för, min myndighet brinner för och som vi måste jobba med kommunal räddningstjänst med och tillsammans försöka stärka räddningstjänsten.
En helt annan åtgärd för att få tillräckligt med folk till det civila försvaret är ju att öka antalet krigsplacerade. Och då handlar det ju om människor som är skyldiga att fortsätta sitt vanliga jobb även om det blir krig. Det kan vara inom skolan eller sjukvården och även en del privata företag som elbolag och sådär. Och fler svenskar har krigsplacerats de senaste åren. Vid slutet av 2025 var det 780 000 personer. Men många kommuner har inte ens börjat att krigsplacera personal trots den här höga siffran. Hur stort är det problemet?
Nej, men om en kommun eller en annan aktör inte har suttit ner och funderat på vilken personal man behöver ha, då är det ett problem. Själva krigsplaceringsbegreppet och det är inte det som avgör om vi fullt ut får förmågan, utan man måste börja med vilken personal behöver jag ha. Är den utbildad och tränad? Har jag en organisation för att kunna bedriva den samhällsviktiga verksamheten under höjd beredskap? Därefter kommer kanske krigsplacering in som ett viktigt begrepp. Sen är det ju så idag att krigsplacering, lagligt stöd är det ju bara om du krigsplacerar med värnplikt och civilplikt. Krigsplacerar du övrigt så att säga, så är det ju egentligen bara en kontroll på att du har kontroll på din personal. Det finns inget lagligt stöd bakom, utan det är ju anställningsavtalet som gäller. Nu har ju regeringen, det har ju skett en utredning. Man återkommer med en proposition under våren. Så får vi se hur vi ska utveckla detta framåt. För det viktiga är ju att alla har kontroll på sin personal och att vi är dimensionerade för kriget på alla nivåer och alla aktörer.
Men kort då, tror du att folk är medvetna om att de kan bli beordrade och stanna kvar på jobbet om kriget kommer och inte kan sticka iväg och gömma sig någonstans? Det låter ju som väldigt många av oss kommer att ha det här.
Ja, men alla, både du och jag, jobbar ju i samhällsviktig verksamhet. Vi ska göra det både i vardagen och om det blir krig. Och vi skriver ju om detta i den gula broschyren igen, om krisen och kriget kommer, att i Sverige är det ju totalförsvarsplikt. Du är ju via lag mellan 16 och 70 år kan ju staten anvisa vad du ska göra. Men jag brukar säga så här, grunden är att du ska gå till jobbet i vardagen men också göra det under höjd beredskap och krig. Och framförallt om du jobbar i en samhällsviktig funktion. Vi måste ju få samhället att fungera.
Du har beskrivit det som din allra viktigaste uppgift att ändra sättet vi tänker om civilförsvaret så att vi på riktigt är förberedda om det blir krig. Hur påverkar det skyddet mot andra kriser som pandemier och klimathot?
Det där är en jättebra fråga och det är jätteviktigt att tänka sig. Om vi förbereder samhället och alla aktörer för det värsta scenariot, då kommer vi också bli bättre på att hantera vardagliga kriser. Så det är varken det ena eller andra, det är både och. Och sen får vi inte glömma bort allt förebyggande arbete vi måste göra kopplat till klimat- och naturhändelser, till brandsäkerhet. Det är många saker vi behöver göra för att bygga ett stabilt och motståndskraftigt samhälle. Men förbereder vi för kriget och tänker
tänker vi det värsta, de svåraste påfrestningarna. Så det hänger verkligen ihop. Man väljer inte bort det ena eller andra. Det är alla tre grejer.
Jag kan förstå att man behöver kommunikation och resurser för att reda upp i översvämningar och bränder och så. Men det finns ju massa andra problem som kommer med klimatet till exempel. Man ska bygga skyddsvallar så att inte vågor och sånt tar sig in. Vi får hit en massa sjukdomar, malaria kanske kommer, andra infektionssjukdomar. Vi får fler fästingar. Det där är ju ingenting som krigsförberedelse kommer att hjälpa oss med.
Nej, men om vi tar kopplat till naturhändelser som du sa då, att bygga vallar och grejer, det är ju det här förebyggande arbetet. Där skickar ju bland annat vi ut pengar där kommuner kan söka och sådana saker, så vi kan förbereda samhället mot de delarna. Sen finns det ju andra myndigheter som jobbar med förebyggande arbete kopplat till infektioner och sådana saker. Utan hela grejen är ju mer vi kan göra för att samhället blir motståndskraftigt, så blir vi ju också bättre att hantera den svåraste påfrestningen. Så jag menar, det hänger ihop det där. Man ska inte polariserar det mot varandra, utan det tillsammans blir ju samhället starkare.
Men din myndighet då får kraftigt ökade anslag. Det civila försvaret som fick knappt 6 miljarder kronor 2024 kommer att få 19 miljarder 2028, mer än en tredubbling. Men anslaget för klimatanpassning står helt stilla under hela den här perioden på 0,5 miljard per år. Vad tycker du att de där siffrorna säger då?
Nu är det ju så att de här 19 miljarderna du pratar om, det kommer ju inte till min myndighet. Det är ju den civila planeringsramen i hela civila försvaret. Det går till flera andra myndigheter så att säga. Sen har vi det här med klimatanpassning. Jag tror vi alla måste inse att klimatet gör ju att vi får utmaningar och kriser i vardagen som vi verkligen måste ta på största allvar. Och jag har till exempel haft en dialog med min kollega på Naturvårdsverket som har en del pengar också kopplat till förebyggande arbete. Hur kan vi bli bättre i staten på att samordna de här pengarna de olika myndigheterna får, så vi verkligen kan lägga det på rätt åtgärder förebyggande? För vi behöver verkligen ta det på allvar.
Men jag menar, oavsett vilken myndighet det är som har det faktiska ansvaret, vi pratar om 19 miljarder för civilt försvar och väldigt mycket mindre för klimatet. Och ändå är ju klimatstörningarna redan över oss med full kraft. Alltså temperaturen har stigit med 1,7 grader sedan 1800-talet i Sverige.
Ja, men det är riktigt. Men samtidigt måste man också se att det största hotet mot dig och mig och civilbefolkningen och samhället, det är ett väpnat angrepp. Och genom att vi har haft en så låg nivå och egentligen inte pratat om civilt försvar och totalförsvar på väldigt lång tid, så har vi ett stort arbete att göra där. Så varje miljard gör verkligen nytta. Och vi har ju den här politiska överenskommelsen med alla partier i riksdagen också om att det ska fördelas ut 50 miljarder. Och vi är ju på den resan, så det kommer ju krävas mer pengar än de 19 för att bygga den förmåga vi behöver för att klara kriget. Men igen, det är ju inte det ena eller andra. Vi behöver göra både och. Vi måste både omhänderta klimathotet, om jag kallar det så, och samtidigt bygga för kriget.
Men är det inte så att om man prioriterar något väldigt mycket så hamnar annat längre ner i prioriteringsordningen? Alltså, skickar inte ni en signal att det är förberedelse för krig som är det viktigaste nu?
Ja, men det skickar vi, den signalen. Men samtidigt, om man tittar internt på min myndighet, så har ju jag fokus på alla de tre områdena jag pratar om. Förebyggande med klimatet, hantera kriser i vardagen och förbereda för kriget. Och jag hoppas verkligen att alla förstår att vi måste göra alla de delarna. Men vi har ett jättejobb att göra med att förbereda samhället för kriget.
För vi har pratat med en hel del forskare den här veckan från olika kompetensområden. Och de säger just det, att när man inte erkänner att det faktiskt handlar om prioriteringar och att man liksom tappar det lite när man säger att förberedelse för krig och kris är samma sak. Att man liksom inte, att man gömmer det här med att det faktiskt är en prioritering.
Ja, men definitivt. Och jag säger ju att det är en prioritering. Vi måste förbereda för kriget och det värsta scenariot. Och när vi gör det, då bygger vi upp en förmåga som vi också kommer att ha nytta av när det blir kriser. Och vi kommer kunna hantera kriserna. Fokuserar vi bara på kriser, då kommer vi inte titta på de här långvariga, stora påfrestningarna, komplexa påfrestningarna. Utan då blir det kanske väldigt lokalt, bara några dagar. Och då är inte samhället tillräckligt motståndskraftigt för att stå emot det värsta. Så givetvis är det en prioritering. Det visar ju också namnet med Myndigheten för civilt försvar, att vi ska fokusera på uppgiften civilt försvar. Så det är ju en prioritering.
Exakt. Och forskare vid Centrum för naturkatastroflära, de skrev i en DN-debattartikel nyligen: det blev en så bra bild, alltså tydlig bild i alla fall. Klimatkatastrofer, pandemier och samhällsstörningar står vid gränsen långt innan fienden står där, skrev de. Vad tror du om det?
Nej, men jag förstår vad de menar när de skriver så, men samtidigt ska man ju se att det pågår ju aktiviteter mot Sverige idag. Vi lever ju i en zon mellan fred och krig där det finns en antagonist som gör saker mot oss för att splittra oss i samhället. Så vi ser cyberattacker, vi ser hybrida incidenter, vi ser sabotage mot undervattenskablar och sådana saker. Så då kan man ju också säga att det hotet finns ju också vid gränsen, så liksom det går inte att ställa det här mot varandra, utan vi måste hantera både och det lyfter vi ju fram i den nationella risk- och sårbarhetsbedömningen vi har lämnat in här för ungefär ett år sedan, våren 2025. Det finns det ju spesat, om uttrycker mig så slarvigt. Jag tror det är 26 olika typer av hot. Men samtidigt säger vi ju att det värsta hotet för befolkningen och nationen är ju det militära väpnade angreppet, och det måste vi förbereda oss för.
Tack Mikael Frisell, generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar, för att du var med i Ekots lördagsintervju idag.
Stort tack!
Nu har vi med oss Ekots Henrik Damberg som bevakar just det civila försvaret. Vad hörde du som var intressant i den här intervjun?
Ja, jag tycker att det var många intressanta saker som kom fram, och en sak som var ganska central i er intervju, det var ju det här med civilplikten som håller på att byggas ut, kanske mer än vad folk förstår. Alltså, och det har ju varit en nyckelfråga som har presenterats när det civila försvaret ska byggas upp. Då kommer civilplikten vara en viktig del i den lösningen hur det ska göras. Och det är inom räddningstjänst, elarbete, sjukvård, transporter och så där kommer det bli framåt. Och det är ju uppenbart att det är den linjen som gäller nu, som även då Frisell påtalar här då. Men samtidigt är det så att det kommer ju ta lång tid där. Det tar lång tid att bygga upp civilplikt. Folk ska utbildas och så där. Och då är det ju en sak man frågar sig, hur blir det med, är det plikt som gäller? Finns det också frivillighet? Alltså vi har ju en tradition av frivilliga försvarsorganisationer. Hur ska de användas? Och borde fler ansluta sig till dem? Alltså, när ni pratade om hemberedskapen, då är det ju så att traditionellt så har man ju pratat att de allra svagaste, alltså de fattigaste, där ska samhället gå in och hjälpa dem på särskilda sätt. Men där betonade han då att grannar ska hjälpa varann. Och det var enda gången egentligen han lyfte det här med frivillighet. Alltså jag tycker att om Mikael Frisell hade verkligen velat betona det här med de frivilliga försvarsorganisationen och frivilligheten i försvaret, då kunde han klämt in det någonstans mer. Alltså det var ju någonting som inte kom med riktigt där.
Nej.
I det han sa.
Det civila försvaret präglas ju fortfarande av att ha monterats ner efter kalla kriget. Vad får du för bild av hur läget är nu?
Ja, där försökte då Mikael Frisell klä dig i ord som att vi är på rätt väg, det gör stora framsteg, vi går framåt och vi stärker beredskap för varje dag och för varje år. Även om man då säger att vi är inte på den nivån som vi borde vara. Jag tror många ändå skulle beskriva det som att återuppbyggnaden av det civila försvaret har bara börjat. För det var ju helt nedlagt fram tills för 10 år sedan ungefär då. Och jag brukar ta Jönköpings kommun som ett exempel. Det är så att kommunerna är jätteviktiga i det civila försvaret. Alla människor bor i en kommun, man sover i en kommun, man äter i en kommun. Mycket ska hända i kommunerna. Och Jönköping är en av de kommuner som kommit absolut längst med det civila försvaret. Man började 2022 i samband med den storskaliga invasionen av Ukraina med att man ska bygga upp en organisation som man ska ha 2 veckor beredskap för att klara sin verksamhet i 2 veckor. Det började man med för 4 år sedan. Och nu har Jönköping, då, som är kanske bäst i Sverige på det här, kommit halvvägs. Till och med de har långt kvar. Och när vi pratar om det här med civilplikt, alltså de här civilpliktsorganisationerna med färdigutbildade, de siktar man ju på att vara klara med först då 2033-2035. Så det är väldigt mycket kvar helt enkelt.
Vad tänker du om det här med beredskapen i andra frågor som klimatet till exempel? Hur mycket påverkas det negativt av att allt är inriktat på krig nu?
Ja, alltså här har ju jag genom åren här då alltid fått svaret att kriget är dimensionerande. Alltså vi siktar på att förbereda oss för krig. Då får man nytta av de här krigsförberedelserna även vid civila kriser. Men samtidigt måste man ändå säga att det som görs nu väldigt mycket är specifikt krigsförberedande. Till exempel den här krigsappen, jag bara tar ett exempel här, som man håller på att utarbeta, som ska varna när det kommer då inflygande missiler mot Sverige. Och det här med storskaliga folkförflyttningar av civilbefolkning som han berättar lite om. Och det finns andra saker också. Det är ju specifikt för förberedelse för krig. Och det tror jag är något som återstår att se hur det blir med det här.
Tack Henrik Damberg, säkerhetsreporter på Ekot. Och därmed är lördagsintervjun slut för idag. Tekniker var Brady Chauvier, producent Maja Lagerkrans. Jag heter Si Holmgren. Och nästa vecka är Sveriges försvarsminister Pål Jonsson gäst.